Sverige har de senaste 1000 åren regerats av mer än 70 historiskt dokumenterade kungar. Några av dem hör man ju talas om, som Gustav Vasa, Karl XII, Gustav III. Men det här, det är en kung som kanske inte är så känd idag. Han hette Johan III. Han var näst äldste son till Gustav Vasa. Och som ni ser, en självsäker och elegant herreman. Exakt så klädd som en herreman och tennisspelare skulle vara vid den här tiden. Han ensam regerade över Sverige i 24 år. Och det var en stormig och händelserik tid. Det var en historia väl värd att berätta. Och det här med tennisspelare, det ska jag återkomma till. Gustav Vasa grundade ju en ny dynasti. Och när hans son Johan var 7 år gammal blev Sverige ett arvkungadöme. Och då gällde ju för Gustav Vasa att se till att alla hans barn fick en uppfostran som det anstod en blivande regent. Eller i alla fall en samtida prins eller prinsessa i Europa. Så ett invecklat hovprotokoll infördes med detaljerade regler för hur de kungliga barnen skulle gå, stå, äta och sova. Man skaffade lärare från utlandet som undervisade utländska språk. Och i allt det en renässansprins och prinsessa måste känna till. Och Johan, som tidigt blev sin fars favoritson, lärde sig lätt. Han lärde sig god latin, tyska, franska, klassisk grekiska. Och som vuxen lärde han sig engelska. Han var först i det svenska kungahuset med det. Polska och, sägs det, begriplig finska. Och i så fall är han den enda av kungarna över det förenade Sverige med Finland som klarade den saken. Han var en utpräglad intellektuell. Gustav Vasas söner fick tidigt prya som regenter. Som 15-åring fick därför Johan vara med om att skriva ut räkningar och redovisningar. Som 17-åring följde han med sin far Gustav Vasa hit till Finland. Krig var nära med Ryssland och Johan fick vara med om krigsförberedelserna. Han fick också egna självständiga uppgifter. Så bröt kriget ut. Men det är ganska illa för det svenska. Och fredsförhandlingarna kom snart igång. Och också där var Johan med. Och det är samband med de här händelserna som Gustav Vasa beslutade göra Finland till ett hertigdöme. Och han utnämnde sin nu bara 18 år gamle son till civil och militär överbefälhavare över hela den östra rikshalvan. Han installeras som en slags vicekung kan man säga här på Åbo slott. Och han får titeln hertig. Och så här såg hans hertigsköld ut. Det var första gången man målade den svenska flaggan på en vapensköld. Avsikten med att göra så här med Finland, det var bland annat att Gustav Vasa insåg ju att det var alldeles för långt från östra Finland till Stockholm. Det behövdes en rejäl svensk myndighet på plats. Också för att hålla ögonen på Ryssland och för att göra administrationen av Finland snabbare och lättare. Så nu låter Gustav Vasa skicka över hantverkare hit till Åbo slott för att rusta upp det ännu medeltida slottet. För som kungen skriver, Johan har tämligen skröpliga hus och våningar att vistas ut i. Man skickar också över läkare och kanslipersonal. Och Åbo kom att blomma upp nu. För så småningom så bodde här 600 personer som skulle driva den unga hertigens hov och slott. Salarna pryddes med tavlor och bonader från Stockholm. Man skickade över en hel bordsuppsats i silver. Och man skickade mycket böcker. För Johan läste mycket och länge. Och det var någonting som bekymrade Gustav Vasa mycket. För att han läste väldigt sällan annat än brev och statshandlingar. Han skriver och varnar Johan och säger att för mycket läsning är inte bra. I synnerhet inte för mycket läsning av historiska böcker. Man ska leva här och nu, tyckte Gustav Vasa. Johan roade sig med jaktresor i omgivningarna. Han anordnade turnéspel. Och den första julen, kan man läsa i rekenskaperna, då fick Herman Vintappare inköpa inte mindre än 1440 liter mjöd och 50 glas från utlandet. Han importerade också kryddor från utlandet. Kastanjer, saffran, russin, mandlar, peppar och mycket mera. Men inte så mycket öl från utlandet. För Johan uppskattade det finska ölet. Han skriver att det finska ölet är det bästa i hela det svenska riket. Johan var nu en smärt, välutbildad ung man. Han var 171 cm lång. Mycket kunnig i språk, litteratur, konst. Han tyckte speciellt om historia och religion. Men han var ju också en helt vanlig ung man med en vanlig ung mans längtan och behov. Så han hade en älskarinna här på slottet. Eller frilla, som man sa på den tiden. Hon hette Karin Hansdotter och hade en sparre i familjeskölden. Med henne fick han minst 4 utomäktenskapliga barn. Eller naturliga barn, som man sa på den tiden. En av dem var sonen Julius, som fick efternamnet Gyllenhjälm. Och den andra kända var dottern Sofia, som kommer att gifta sig så småningom med en fransk invandrare till Sverige. En man som kommer att göra lysande insatser för sitt nya hemland, nämligen Pontus de la Gardie. Sittande på Åbo slott kom Johan nu i närkontakt med den politiska utvecklingen söder om Finska viken. Och här var det så att den tyska orden, som ända sedan medeltiden hade haft kontrollen över större delen av Baltikum, den var i upplösning. Polen, Ryssland och Danmark söks då in mot det maktvakuum som höll på att uppstå. Och alla tre vill ju ha de här rika handelsstäderna, slotten och borgarna i Estland och Livland och möjligheten att få kontrollen över all handel mellan Ryssland och Europa. Så klämd mellan Polen och Ryssland insåg de förmögna köpmännen och adeln här i Reval, som Estlands huvudstad Tallinn hette på den tiden, Reval. De insåg att deras enda chans att överleva, det var att de sökte hjälp hos en tredje utanförstående makt, hos Sverige. Och då var ju Johan på Åbo slott närmast. Johan i sin tur rådfrågade sin gamle far Gustav Vasa, som nu var sjuklig och åldrande och inte ville ha något bråk. Så han tyckte Sverige skulle ligga lågt, lurpassa och inte lova någonting bestämt. Men Johan var ung och otålig. Han ville genast gå till handling, och det gjorde han. Han tog kontakter på andra sidan. Och därmed drar han in Sverige i en mycket komplicerad diplomatisk-politisk process som kommer påverka vårt land i 200 år framåt. Och det är nu som Sverige tar första stegen mot att bli en europeisk stormakt. Och det är Johan som tar det här första språnget. Under tiden som Johan håller på med det här så händer något intressant på annat håll. Erik, hans storebror som sen ska bli Erik den 14, han vill fria till Englands nya drottning Elisabeth den första. Och han behöver all hjälp han kan få i detta vanskliga företag. Och Johan, som var mycket språkkunnig, han erbjuder sig nu att personligen agera för sin bror på plats i England. En svensk diplomatisk delegation hade redan rest i förväg för att inleda förhandlingar. Det tog Johan 7 dagar att med sitt sällskap segla över från Älvsborgs fästning till England. Och det gjorde de sommaren 1559. De landsteg i Harwich, och där möttes de av höga engelska herrar. London med sina 100 000 invånare var visserligen 10 gånger större än Stockholm, men var ännu inte den världsmetropol det skulle bli. Och England var ännu inte en ledande stormakt. Men många utländska furstar hade redan friat till Elisabeth den första. Och det här svenska inhoppet, det blev ett nytt kort i matchspelet. Ett kort som Elisabeth ville använda för att spela ut rivalerna mot varandra. Den unge Johan, han var ju bara 21 år gammal, gjorde stor succé i London. Han talade latin flytande, han rörde sig furstligt och elegant i salongerna, och han gjorde ett klapprande intåg i London. För han eskorterades av inte mindre än 200 ryttare klädda i färggranna kläder. Och så installerade han sig i biskopen av Winchesters palats. Idag finns det bara kvar en ruin av den. Det ligger inte så långt från Shakespeares återuppståndna Globe Theatre. Och så kastade sig Johan in i ett intensivt nöjesliv. Han umgicks i det engelska hovet och med det engelska högaden. Han bjöds på baler och fester och på falkjakt efter rapphöns och fasaner. Och själv så delade han frikostigt ut dyrbara gåvor. och han bjöd på storstilade kalas. Och eftersom han var en frisk ung man med god fysik så gjorde han dessutom mycket mer än så. Här i London lärde han sig nämligen att spela det som sen skulle bli tennis. Och det var på en racketbana av den här typen. Det här finns på Kungliga Tennisklubben vid Hampton Court. En klubb som grundades redan 1531. Och här spelas tennis idag med samma invecklade regler som på Johans tid. Med liknande redskap. Och många av de som spelar här kan mycket mer vara ättlingar i rakt nedstigande led till de som spelade mot Johan. För det är inte helt lätt att bli medlem här. Och eftersom detta är England så spelade man på pengar naturligtvis. Och eftersom Johan vann många av sina matcher så kan man säga att Johan den tredje i sin ungdom var Sveriges första professionella tennisspelare. Men det var inte bara tennis. Han lärde sig grunderna i det som vi idag kallar fotboll. Och både fotbollen och tennisen tog han med sig sen hem till Stockholm. Och där blev Erik den 14, som var mycket idrottsintresserad, mycket entusiastisk över de här då i Sverige helt okända idrotterna. Och ganska snart efter det så kan man se i det svenska hovets inventarielistor över 70 handgjorda upplåsbara läderfotbollar, alla gjorda av en specialinkallad tysk läderskomakare. Johan bodde nästan ett år i England. Och han kom därför att bli den första i det svenska hovet som lärde sig engelska någorlunda. Det slott där Johan var i och där Elisabeth den första bodde på den tiden, de är nästan alla borta eller helt förändrade idag. Egentligen finns det bara det här slottet kvar, Hampton Court, en bit utanför London City. Det är en magnifik anläggning. Här kan dagens turister till exempel se ett fungerande slottskök. Här finns en permanent utställning som visar hur man förbereder ett stort kalas vid den tiden Johan var här. Ett annat slott som står kvar någorlunda är ju Towern förstås. Där satt Elisabeth den första själv fånge. Och där blev hennes mor, Anne Boleyn, halshuggen. Men det var ju inte för nöjesliv och det är inte för idrottslivet som Johan hade kommit hit. Det gällde ju broder Eriks frieri. Och han hade många och långa samtal med Elisabeth den första och med hennes rådgivare om det här. Och han lade fram då detaljerade planer för hur en eventuell personalunion skulle se ut mellan England och Sverige. Varje land skulle behålla sina lagar och så vidare. Och Elisabeth får också veta exakt vilka förledningar hon kan vänta sig i Sverige. Och under vilka villkor Erik kunde tänka sig att komma till England. Bröllop, det skulle det ändå inte kunna bli förrän efter det att Erik hade blivit krönt till kung. För han var ju fortfarande bara hertig Erik. Kung i Sverige var fortfarande den gamle Gustav Vasa. Han hade visserligen ont överallt, men det var han som bestämde. Ingen tvekan om den saken. Och så, efter sin långa frånvaro, kunde Johan äntligen komma hem till Sverige och dela ut märkliga presenter. Det första tennisracketen, det första fotbollen. Och han hade någonting annat också. Sveriges första täckta vagn, en kaross. Den första att rulla på svenska vägar. Det var ett väldigt åbäke som drogs av 8 hästar. Den hade ingen egen kuskbock utan den styrdes av ryttare som satt på draghästarna. Nu var ju förberedelserna gjorda i London. Och nu var det dags för Erik att själv åka över för att fullborda frieriet. Och han skulle ju inte åka ensam. Det talades om en eskort på 500 personer i ett stort antal fartyg. Den gamle kungen, Gustav Vasa, han följde sina söners förehavanden med stor förfäran. Han tyckte inte om det här och han blev allt sjukare. Och borta i London, där gick det redan rykten om att Erik var på väg med 10 000 man i mer än 80 fartyg. Och det talades om en enorm hemgift och mycket, mycket dyrbara presenter. Men allt var klart och Erik kom ner hit till Älvsborg, för Göteborg fanns ju inte på den tiden. Och han gjorde sig redo att stiga ombord på Sveriges då största och ståtligaste fartyg, Elefanten. Och då, precis när allt var klart, då avled Gustav Vasa. Och dödsbudet, det hann fram precis i rätt tid innan Erik hann segla ut. Så blev hertig Erik, kung Erik den 14. och krönt i den mest påkostade kröning Sverige dittills hade sett. Och man anskaffade de riksregalier vi fortfarande använde. Nu börjar maktkampen på allvar mellan Erik och hans bröder. I synnerhet med halvbroder Johan på Åbo slott. För Johan hade ju fortsatt sin högst privata utrikespolitik i Baltikum. Det var han som höll förbindelserna med Reval och det var han som ville utvidga Sveriges gränser söderut. Men nu var det Erik som tog över och Erik ville sätta stopp för Johans ambitiösa planer. Erik ville bestämma allting själv. Men Johan fortsatte i alla fall. I hemlighet tog han kontakt med den polske kungen Sigismund August. Ett samarbete mellan hertigdömet Finland och Polen kunde ju vara intressant i framtiden. En union i nord-sydlig riktning, en allians riktad mot Ryssland. Och man kunde ju börja med bröllop. Kunde inte Johan gifta sig med en av polska kungens systrar? Idag kanske Polen inte låter så intressant för ett svenskt prinsäktenskap. Men Polen på den tiden var något helt annat än Polen i vår tid. Polen i den här tiden var mycket större än Sverige och mycket mer utvecklat. Och det var en mycket stor kulturell och materiell skillnad mellan det svenska och polska kungahuset. Sverige var ett glest befolkat, fattigt agrarland i Europas utkant och det var inte Polen. Och Krakow, Polens huvudstad, som var huvudstad i 500 år, var en mycket imponerande stad, 5 gånger större än Stockholm. Och här i Krakow, här fanns det slott, kloster, kyrkor, här fanns universitet, här fanns konstskatter och rikedomar som en svensk bara kunde drömma om. Och polske kungen, han var gift med en prinsessa ur huset Sforza, den mycket rika och mäktiga furstefamiljen i Milano. Och vad var Johan? Jo, han var ju bara son till en svensk adelsman som själv hade gjort sig till kung. Hans mor var ju inte heller kunglig från början utan adelsdamen Margareta Leijonhufvud. Och hans egna framtidsutsikter var ju inte så där lysande. Han hade ju små chanser att själv bli kung för Erik var ju fortfarande en ung man och efter honom skulle ju hans söner ta över enligt lagen. I bästa fall kunde Johan fortsätta som regerande först över hertigdömet Finland och det var ju inte dåligt men det var ju ännu finare att vara kung över Polen. Så att om han kunde gifta sig med polska kungens syster så var det ett stort steg uppåt för Johan. Och han började genast verka i den här riktningen. Först skickade han bort sin älskarinna, sin frilla, Karin Hansdotter Sparre. Hon blev bortgift med en svensk adelsman. Och nu var Johan fri för en ny relation. Helst ville han ha den polska kungens yngsta syster. Men han fick ta vad som erbjöds. Han fick gifta sig med den äldsta systern, Katarina Jagiellonica, som var 10 år äldre än Johan. Men under tiden hade Erik den 14:e hemma i Stockholm fått reda på vad som pågick bakom ryggen på honom här nere i Baltikum. Han ville förbjuda Johan att gifta sig med den polska prinsessan. Det var ju mot Johans politik. Och han skickade ett mer aggressiva brev till Johan. Men allting var för sent. Då bröt Johan in med svenska trupper mot polska armén in till Estland. Och därmed var brytningen mellan Erik och Johan definitiv. Johan reste nu med sitt stora följe hit till staden Vilnius, som ju idag är huvudstad i republiken Litauen, som då hörde till Polen. Och Vilnius var en viktig handels- och kulturstad, och det kan man fortfarande se många vackra minnen av. Bröllopet stod här den 4 oktober 1562. De gifte sig i katedralen som låg här då, och festen var i slottet uppe på kullen i närheten. Johan var då bara 24 år gammal och Katarina skulle strax fylla 35. Och i samband med bröllopet och liksom för att bekräfta det här nya samarbetet mellan hertigdömet Finland och Polen så lovade Johan att låna sin svåger 120 000 taler. Det var en mycket stor procent av hertigdömet Finlands budget. Och som pant för det här stora lånet så fick han 7 stycken magnifika slott och gods som låg alldeles i ryggen på Eriks estniska besittningar. Och det var ju slott som Erik ville ha. Och så lät man ingravera i det nygiftas vigselringar den latinska devisen Nemo nisi mors, som kan översättas med att ingenting utom döden kan skilja oss åt. Och så blev deras äktenskap. Katarina var en fint bildad dam och hon talade flytande polska, italienska och latin. Så detta lärda språk latin blev det nygiftas första gemensamma språk. Och nu kom det fram att Ivan den förskräcklige, tsaren av Ryssland, han hade också friat till Katarina strax innan men fått korgen. Och detta faktum kommer spela en stor roll i Johans och Katarinas liv under de närmaste åren som ni snart ska få se. Så reste Johan och hans brud och ett följe på över 60 personer långsamt landvägen norrut genom Baltikum upp mot Eriks besittningar i Estland. Nu blev det fullt krig mellan svenska Estland och Polen. Och Eriks trupper bröt in och ockuperade några av Johans fina nya pantslott. Men det var inte så stor skada skedd. För Johan hade inte hunnit betala särskilt mycket av det stora lånet till sin svåger. Däremot fick Johan och Katarina väldiga svårigheter att ta sig in i de viktigaste städerna i Estland. För de hölls ju av Eriks folk och de vågade inte hjälpa Johan. Men sen, äntligen vid jultiden, var de framme hemma på Åbo slott. Med Katarina så flyttade ju hennes polska hovpersonal in på slottet. Hennes präster och läkare, de franska och italienska konsthantverkarna och de skotska livvakterna. Åboborna hade aldrig hört eller sett något liknande. Och de som blev bjudna hit på middag, de trodde inte sina ögon. Aldrig hade man sett ett så praktfullt middagsbord. För det här var ju ett riktigt renässansbord. Och då dukade man ju också för första gången med nyheten gaffeln. Gafflarna såg ut så här då på den tiden. Och man dukade med servetter, vilket man inte hade sett förut. Johan lät också modernisera och öka ut slotten i Tavastehus och Nyslott. Han anlade staden Björneborg. Han intresserade sig för Finlands handel, bergsbruk och gruvdrift. Och för första gången kan man säga att Finland nu började styras allt mer som ett självständigt rike med en egen utrikespolitik. Men nu var det ju Erik den 14:e som var regent över hela Sverige, alltså också över Finland. Och han följde de här planerna med stigande misstänksamhet. Han var övertygad om att Johan konspirerade och hade upprorsplaner. Så Erik låter gripa flera av Johans medarbetare och torterar dem i Stockholm. Och under tortyren så erkänner de de mest märkliga planer som Johan påstås ha. Nyheten om den här behandlingen når naturligtvis slottet här i Åbo. Och flera av Johans medarbetare grips av skräck och bestämmer sig för att fly innan Eriks tortyrexperter får tag i dem. Så Johan isoleras allt mer. Då sammankallar Erik en riksdag i Stockholm. Och där utpekas Johan som landsförrädare. Han hade ju samarbetat med fienden Polen. Och han döms till döden. Och en stor militärstyrka skickas över hit till Åbo och belägrar slottet. Och den leds av före detta medarbetare till Johan som känner till förhållandena här inne i slottet och i Åbo. Men Johan kunde ha stått emot en mycket lång belägring. Han hade stora mat- och vapenförråd här inne. Och han hoppades på hjälp från Polen. Men det kom aldrig någon hjälp. Så efter några månader var han tvungen att ge upp. Och han gjorde det med löfte om fri lejd till Stockholm för sig själv, för Katarina, för deras medarbetare och för Katarinas utländska tjänare. Johan, Katarina och ett 30-tal av deras närmaste vänner och tjänare fördes nu som fångar till Vaxholms fästning. Där möttes de av Erik den 14:s förtrogne starke man, den fruktade och hatade Göran Persson. Han läste upp en diger anklagelseakt. Och när han hade hållit på en stund tröttnade Johan på det här, avbröt Göran Persson och sa att om mig och min sak skola kejsare, konungar och furstar döma, men icke du din prästekläpp. Så fördes Johan hit till Gripsholms slott. Katarina erbjöds ett furstligt underhåll om hon omedelbart återvände till Polen. Men hon lär ha pekat på sin vigselring där devisen fanns som sa att ingenting blott döden kunde skilja dem åt. Så hon krävde att få dela sin makes fångenskap och det fick hon. Nu greps de här 30-talet av Johans vänner och torterades till döds. Deras kroppar hackades i bitar och hängdes upp på galgar och steglar. Och när Johan och Katarina fördes med fartyg från Stockholm till Gripsholms slott så tvingades de stå på däck och se sina vänners skändade lik hänga där på Södra bergen på Södermalm. Här på Gripsholms slott låstes Johan in. Han fick inte lämna ett rum utan kraftig eskort. Han fick inte träffa någon utomstående. Katarina däremot, hon kunde röra sig friare och vara här omkring i parken om hon hade sina hovtjänarinnor med sig. Fast man kan ändå inte riktigt kalla det här fängelse utan en slags husarrest under furstlig standard. För att de fick det bästa mat, de hade tillgång till sina personliga tillhörigheter och Johan hade sina böcker. Han läste oerhört mycket här i fångenskapen. Framförallt läste han kyrkofädernas skrifter. Och nu då makarna kommer nära varandra så börjar Johan också intressera sig mer och mer för sin hustrus katolska tro. Och de kom också nära varandra på andra sätt. För under fångenskapen föds det 3 barn. Först dottern Isabella som dessvärre inte blev ens 2 år gammal. Hon avled och man kan se hennes mycket vackra alabastersarkofag framme i Strängnäs domkyrka. Och Johan skulle aldrig förlåta sin bror Erik att han inte skickade en bra läkare och räddade flickans liv. Så föddes sonen Sigismund, han som skulle bli kung över både Sverige och Polen. Och slutligen, när makarna satt fånge på Eskilstunas slott, så föddes dottern Anna. De satt sammanlagt 4 år inlåsta av storebror Erik. Och nu när Johan sitter fånge på Gripsholms slott bryter det så kallade nordiska 7-årskriget ut mellan Sverige och Danmark. Och det är ett av de mest blodiga och brutala krig som svenska folket upplevt. Kriget hade många förklaringar. En var att danska kungen hade Sveriges 3 kronor i sin privata vapensköld. Vilket för övrigt danska drottningen har ännu i denna dag. Danskarna kom långt in i Sverige och de erövrade här den här fästningen, Älvsborgs fästning. Kvar finns bara ruiner i Göteborg idag. Det här var Sveriges enda andningshål västerut på den tiden. Och danskarna kom ännu längre in i Sverige. De förstörde städer som Jönköping, Linköping, Norrköping och Söderköping. Och som det inte var illa nog med allt det här. Dessutom kom pesten nu till Sverige. Erik den 14 blir naturligtvis svårt stressad av alla de här problemen. Han ser konspirationer och intriger överallt. Och han börjar uppträda mer egendomligt och till slut helt sinnesförvirrad. Som när han låter gripa och mörda medlemmar i familjen Sture. Och han låter hämta Johan från fängelset i Gripsholm. Han faller på knä inför Johan för han tror att Johan är Sveriges kung. Och Johan, han blir alldeles förskräckt och faller på knä inför Erik. Och lyckas faktiskt övertyga honom om Erik att det är Erik som är kung över Sverige och inte Johan. Men nu behöver Johan inte längre bo i fängelset på Gripsholm. Han får bo i Kungsgården i Arboga och sen ett tag i Eskilstuna. Under den här tiden så följer Johan med Erik i fält mot danskarna. Och på den resan träffar han flera missnöjda adelsmän och han träffar sina bröder, hertigarna Karl och Magnus. Och de kom överens om att Erik måste avlägsnas från tronen. I denna förvirrade tid tar Erik ett märkligt initiativ. Under kriget med Danmark vill han naturligtvis ha fred med Ryssland. Men han går med på ryssarnas märkliga fredskrav. Nämligen att så fort som möjligt skicka över Katarina Jagellonica till Ivan det förskräckliga i Moskva. Om Erik gör detta, skickar över polakinnan, som Ivan skriver, så ska Ivan betrakta Erik som sin jämlike. Och inte som hittills som en person i nivå med ståthållaren i Novgorod. Ivan kan aldrig glömma att Katarina hade gett honom korgen. Och som fånge i Moskva är hon ju väldigt värdefull för Ivan i hans krig med Polen och i synnerhet i hans förhandlingar med Polen. För Katarina var ju polska kungens syster. Därför anländer nu en stor rysk delegation till Stockholm. De tar in här i Gamla stan och de ska förhandla om detaljerna i hur det här utlämnandet ska gå till. Det är nu som Erik tydligen blir allt mer förvirrad. Han bestämmer sig för att gifta sig med sin älskarinna, Karin Månsdotter, en enkel flicka av folket. Och han kröner henne till drottning över Sverige. Och därmed blir deras utomäktenskapliga son Gustav laglig svensk tronarvinge. Nu hade Erik gått för långt. För nu gick ju Gustav före Johan och de andra bröderna i tronföljden. Så Johan, hans bröder och delar av högarden bestämmer sig för att Erik måste avsättas. Upproret inleds sommaren 1568 och det leds militärt av en fransk invandrare som heter Pontus de la Gardie. I september 1568 belägras Stockholm och efter ett tag tvingas Erik att utlämna sin närmaste medarbetare, den fruktade och hatade Göran Persson. Han misshandlas svårt, han hängs upp i en galge, han torteras och till slut hackas han i små bitar. Också hans gamla mor avrättas. Och Erik måste ge upp själv. Strax innan, ryktas det, let han gräva ner en stor skatt. För att när Johans folk tränger in i slottet Tre Kronor och in i Gustav Vasas skattkammare så är den tom. Och ryktet om Eriks stora skatt lever ända fram till våra dagar. Det lär fortfarande finnas folk som letar efter skatten i omkring Kungliga slottet. Den 29 september 1568 rider Johan in i Stockholm. Eskorterad av en stor skara ryttare och fotfolk kommer han in genom Norreport. Han låter utropa sig till kung. Han är nu 31 år gammal. Och nu är det Eriks tur att kastas i fängelse. Och Johans folk då rusar in i den ryska delegationens lokaler. De plundrar och misshandlar diplomaterna. Och det kan man tycka var en skön hämnd från Johans sida. Men det skulle visa sig vara ett stort politiskt diplomatiskt misstag som skulle kosta Johan mycket under lång tid framåt. För än var Ivan inte borta från horisonten. Fortsättning följer. Så var då hertigen av Finland kung över hela Sverige. Hur var Johan den tredje som kung och människa? Svår kan man säga. Han hade nämligen den likheten med Gustav Vasa som alla hans bröder hade. Att de var häftiga, koleriska. Idag skulle säkert någon påstå att de behövde terapi allihopa. Och utländska diplomater berättar att under ett helt vanligt lugnt samtal med Johan den tredje kunde han plötsligt brusa upp så här och rycka åt sig sin värja, redo att sticka ner vem som helst. Och krönikorna berättar att han hade en silverhammare hängande i bältet. Och när han blev upprörd, det blev han ju ofta, så kastade han den efter folk. Till exempel om det kom in en tjänare med dåliga nyheter. Eller sen så tog han bara den här hammaren och slog den i möbler och väggar. Som en slags primalterapi och lugnade ner sig. Men nu var det så att inte ens kungen av Sverige fick kasta hammare hur som helst på folk. Det finns egenskaper som visar att kungen fick betala skadestånd när tjänare hade fått hammaren i skallen. Johans stora förebild var ju inte precis Erik den 14:e utan det var Erik den helige som han försökte efterlikna på alla sätt. Erik den 14:e var känd för alla sina frillor. Johan den 3:e var känd för sin kyska sätt att leva. Han fastade på fredagar, han bad böner varje morgon och kväll. Och vid Johan den 3:s middagsbord var det minsann inte någon vrål och skrål. Där sjöngs det koraler. Och av de fyra valspråk han använde handlar inte mindre än tre om Gud. Ett löd, Gud är min beskyddare. Och ett var, konungens hjärta vilar i Guds händer. Så Johan den tredje var en inåtvänd grubblare, en intellektuell. Men han var också högmodig och otålig och hade svårt att ta råd. Och det var dumt. För att horisonten runt hans slott och rike var svart av problem. Han behövde goda råd. De tre viktigaste problemen var kriget med Danmark. Det var krig i Estland. Och han hade krig med Ivan den förskräcklige. Och rikets ekonomi var i upplösning. Och det var ständiga konspirationer och hot om att försöka befria Erik den 14:e ur hans fängelse. Så att han måste flyttas hela tiden från säkrare till säkrare till säkrare fängelse. Men Johan tog itu med problemen ett efter ett. Först av allt Danmark. Han lyckades ordna en fred med Danmark. En dyr och svidande fred. Men han fick tillbaks Älvsborgs fästning mot en stor lösesumma. Och så problemet Ryssland. Johan sände en stor diplomatisk delegation. 57 man. Ledd av biskopen i Finland Paul Ljusten. Och de skulle åka till Ryssland för att förbättra relationerna med Ivan den förskräckliga, var det meningen. Men det visade sig vara en riktig Mission Impossible, som man säger i agentfilmer. För de mötte väldiga svårigheter redan från början. De fick vänta i Novgorod i 3 månader innan någon överhuvudtaget tog emot dem. Och så blev det bara värre och värre. De blev överfallna, misshandlade, rånade. De blev bakbundna och släpade i gatusmutsen genom Novgorods gator. Och så blev Johans lärda och fina män hopbuntade och satta på en vanlig fångtransport till Moskva. Och där följde nya förödmjukelser och misshandel. Och sen skickades de, ja, de som fortfarande levde, skickades till en liten by 30 mil öster om Moskva. Och där dog hälften av delegaterna. De dog i pest och andra hemska sjukdomar. Men ledaren, Paul Justen, han överlevde. Han satt helt lugnt och skrev på en finsk postilla. Och så översatte han Martin Luthers lilla katekes till finska. Efter drygt ett år så fick de faktiskt träffa tsaren. Men de såg inte så mycket av honom. För under större delen av audiensen fick de ligga platt med ansiktena tryckta mot golvet. Efter 3 års umbäranden och lidanden av den här typen så kunde de sista överlevande stapla in på det svenska slottet i Viborg för att rapportera till Johan borta i Stockholm. Och ni kan ju tänka er den brevväxling som nu följde mellan de 2 statscheferna. Det är fullständiga skällebrev, ursinniga skällebrev som skickas mellan Stockholm och Moskva. Och redan i början så klargör Ivan att det var Johans fel alltihopa. Johan borde ha skyddat de ryska diplomaterna i Stockholm. Och hans egna diplomater, de hade uppträtt som tölpar i Ryssland, skriver han. Och han påpekar att han har förresten inte haft tid med någon svenska bondlurkar. Om Johan vill något så kan han vända sig direkt till ståthållaren i Novgorod, på den nivån alltså. Johan svarar mycket ampert att han för sin del är en minst lika hög potentat som tsaren. Och han påpekar att han, Johan, är en regerande, kristelig konung ute i ett väldigt kungarike. Och han ger en liten exposé över sin egen och Sveriges historia. Men det borde han kanske inte ha gjort, för Ivan svarar att det var en mycket dum skrivelse. Och han påpekar att innan Johans far, alltså Gustav Vasa, gjorde sig till kung i Sverige så hade ingen i Ryssland överhuvudtaget hört talas om kungariket Sverige. Och han säger så här, förresten så skulle han kunna förhandla direkt med Johan. Om Johan genast skickar över sin fru, drottning Katarina alltså, och sina söner, om han har några. Nu blev Johan ännu mer ursinnig. Han kallade tsaren för bondaktig, högfärdig, ärelös trel, kristen huvudljugare, vad det nu är för någonting, och tyrann med mera, med mera. Och sen hade han avslutat ett långt så här brev, så skrev han: detta har väl jag givit dig, Ivan Vasiljevich, som svar på din skrivelse. Så må du rätta dig hädan efter. Men som ni förstår så var kriget redan i full gång mellan Sverige och Ryssland. Ryska trupper bröt in och brände Estland och brände stora delar av Finland, i synnerhet i Finland. Och det blev nu som det har varit sedan medeltiden och till och med andra världskriget, att det är det finska folket som får kämpa och dö för Sveriges östgräns. Men några framgångar blev det i alla fall. Överbefälhavaren Pontus de la Gardie, han segrade vid Karelen, Ladoga, vid Keksholmslen. Han var ingen ungdom längre, han hade fyllt 61 år. Men den stränga vintern 1581 kom han marscherande över Finska vikens isar med 2400 ryttare och 8000 man fotfolk. På sensommaren belägrade de Narva. Narva ligger ju vid Narvafloden och var då Rysslands enda fungerande hamn vid Östersjön, och alltså mycket viktig. Och på andra sidan floden ligger ju staden Ivangorod, så nära varandra. Narva skyddades av en mur som var 3 famnar djup, och Pontus de la Gardie låter nu gräva Nordens första löpgravar ända fram till staden. Och så la han Narva under bombardemang. I 3 dygn, dag och natt, bombade staden. Så fick de ultimatum. Ge ner eller måste vi storma? Vi ger oss inte, sa Narva. Och det blev stormning. Och det blev en av de blodigaste uppgörelserna dittills i svensk krigshistoria. Soldaterna fick 24 timmar fri plundring och mer än 7000 människor mördades. De la Gardie skriver själv i sin rapport till Johan den tredje efteråt. Han skrev på latin, för han kunde ju inte svenska. Han skrev att trupperna har infallit i staden. Män föllo, kvinnor föllo, barn föllo. Ingen skonades som seden är. Och i det rika krigsbytet hittade man också den här pampiga kanonen Galten som just står vid Gripsholms slott i Mariefred. Och 25 år senare fick man den andra kanonen Suggan i ett krig här precis på samma ställe. Nu föll Reval och blev svensk. Och kort efteråt fick det sitt stadsvapen av Johan den tredje. Det samma stadsvapen man fortfarande använder. Och en tid efteråt föll hela Estland i svenskarnas händer en gång till. Och Duragardi kunde marschera in i Reval och hålla segergudstjänst. I Ryssland tog man in Pontus Duragardis namn i litanian, i den bön man bad i kyrkorna när man bad Gud skydda sig mot allt ont. Men det slutade lite plötsligt för Pontus Duragardi. Bara några år senare var det fredsförhandlingar i Ivangorod. På sen eftermiddagen åkte hela delegationen över med mycket liten och bräcklig båt till Narva. Båten gick under mitt i floden. Pontus Duragardi var då 65 år och hade blivit lite svag sådär. Han hade en tjock päls på sig, harnesk och värja. Han drogs ner i vattnet och försvann och hittades nästa dag. Han fick en mycket pampig begravning och den här fina sarkofagen som fortfarande står inne i domkyrkan i Tallinn. Där ligger han med sin hustru Sofia som ju var frillodotter till Johan den tredje. Under tiden som det här kriget pågår har Johan problem med sin bror Erik i fängelset. För det pågår ständiga konspirationer och fritagningsförsök. Och oftast är det utländska legoknektar som ligger bakom. De har inte blivit betalda av Johan. Det mest seriösa fritagningsförsöket det planerades av en fransk officer som heter Charles de Mornay. Hans idé var att låta mörda Johan på slottet Tre Kronor då skotska legoknektar gjorde en uppvisning med sin svärdsdans. Men planen avslöjades och Charles de Mornay blev halshuggen på Stortorget i Gamla stan. Av säkerhetsskäl flyttades Erik från fängelse till fängelse. Och bevakningen skärptes hela tiden. Och själv blev han allt mer förvirrad av den här behandlingen. Hans fångvaktare hade klara order om vad de skulle göra ifall det blev ett fritagningsförsök eller ett uppror i närheten av fängelset. Då skulle Erik dödas. Och det var Johan själv som skrev de här instruktionerna hur han skulle dödas. Ett förslag var att han skulle dö genom en överdos av opium. Och om han vägrade ta den vägaren där opium skulle ligga så skulle han bindas vid en stol. Och Johan skrev att man skulle slå åder på honom både på händer och fötter och låta blodet löpa ut tills han var död. Och de här skriftliga instruktionerna de finns kvar på Riksarkivet i Stockholm. I december månad 1574 gick det nya intensiva kupprykten. Erik flyttades då hastigt från Västerås hit till Örbyhus norr om Uppsala. Det var då ett mycket starkt kungligt fäste. Och här disponerade Erik två fönsterlösa rum. Det här var hans sovrum. Slottet har blivit ombyggt sedan dess naturligtvis. Och så fortsatte de här ryktena. Här fick han vara i 3 år. Och han hade ingen aning om själv var han var någonstans. Ryktena fortsatte. Och i januari 1577 kallades kyrkoheden i närheten upp hit till slottet. Han fick möta Erik. Och Erik klagade över svåra magsmärtor. Han trodde sig vara förgiftad. Men han dör inte förrän flera veckor senare, den 25 februari 1577. Och han dör förmodligen i arsenikförgiftning som troligtvis hade beordrats av broder Johan. Och nu kunde Johan andas ut. Han hade blivit av med ett av sina största problem. Johan den tredje är den första av våra monarker som på allvar intresserar sig för vår historia. Och därför låter han restaurera en mängd gamla byggnader. Som till exempel den här Varnhems klosteranläggning utanför Skövde i Västergötland. Här låg ju många av våra allra äldsta kungar begravda. Han ger dem gravstenar. Och en del får nya gravstenar som aldrig hade någon gravsten. Bland andra Birger Jarl. Han låter kalla in utländska konstnärer och byggmästare från Holland och Italien. Och han lägger sig i deras arbete. Han ändrar deras skisser, han ritar in sina egna idéer. Och han irriterar hantverkarna och byggmästarna mycket med sina ständiga inspektionsresor. Och under hans tid blir Stockholms slott Tre Kronor vitmålat. Har rött tak och röda fönsterluckor. Och slottet får Sveriges första inomhus swimmingpool med vatten som pumpas upp från Stockholmsström. Allt det här byggandet i kombination med det eviga krigen, det ledde till ekonomisk katastrof för Sverige. Och kungen hade dessutom sällan en riktig budget. Utgifterna var alltid högre än inkomsterna. Och det här ledde ju till inflation. Vi får vårt lands största inflation någonsin. Mer än 800% på 2 år. Och det i sin tur betyder ju att lönerna för hantverkare, byggmästare och legoknektar och andra blev sällan utbetalda. Och räkningar betalades ofta med 3-4 års fördröjning. Och riksråd som vågade klaga över det här, de fick ett ilsket svar från kungen som sa att han betackade sig för att bli lärd och mästrad av någon, såvitt de inte ville reta hans kungliga majestät till vrede. Och det vågade de ju inte. Mycket pengar försvann då som nu i så kallad kreativ bokföring. Moderna historiker har hittat kvitton som visar att någon har lyckats placera 7 liter vin på var och en av Johans hästar utan att någon märkte någonting. Men det hade de inte vågat göra på Gustav Vasas tid. Johans estetiska intresse gick över i det kyrkliga. Han ville göra kyrkorna vackrare och han ville förbättra liturgin. Och att en del reformer var nödvändiga vid den här tiden, det kunde man förstå när man ser de regler Johan skickar ut. Bland annat står det så där att han förbjuder prästerna att klampa in i gudstjänsten med stövlar med sporrarna på sig. De får inte kasta hatten och handskarna på altaret. Präster som ska dela ut nattvarden måste tvätta händerna först. Altardukar måste vara rena och nystrukna. Och man får inte dela ut nattvarden.